Radio SRF den 11 november 2016.
Många skolor brister när det gäller elever med funktionsnedsättningar.
Och självkörande fordon testas i Göteborg.
Och så följer vi med i Louis Brailles fotspår.
Äntligen är det fredag. Välkommen till Radio SRF.
Du heter Joakim Kohlman.
Och du heter Caroline Gålungberg.
Jajamensan. Bra. Jo, men det är jättebra. Vi hade en trevlig liten samkväm igår eftermiddag som jag fick energi av.
Just det, ni var på museum och så var ni och åt en del av er och sådär. Jag fick inte vara med.
Nej, så tråkigt. Det var inte så att du var tvungen att ta dig hem för att inte fastna i snökaoset.
Lite så var det faktiskt. Jag vågade inte riktigt ge mig ut för långt för då vet man inte om man kommer hem.
Nej, men verkligen. Det har ju varit ett jätteproblem den här veckan med snön alltså.
Mm. Och nu är det så många säger att så fort det kommer lite snö så blir Stockholm lamslaget. Men nu har det ju faktiskt, det här är ju mesta snön på 111 år.
Ja, och det har ju varit kaos. Du fick ju hoppa in i växeln häromdagen.
Ja, det är väl lite spännande att prova något nytt så där som jag inte brukar göra. Faktiskt.
Det blir lite så här, prova på olika jobb, Jocke, typ.
Ja, jag kanske ska göra det. Men det som jag tyckte var mest roligt med det var ju faktiskt att få en lite större inblick i vad faktiskt folk ringer hit om. Det är väldigt varierande och olika saker kan jag säga.
Jag vill också sitta i växeln. Vad fick du höra?
Nej, men det ringde folk som ville ha svar på olika sorters frågor. Och det ringde folk och ville skänka pengar. Och så var det såklart många som ringde och ville ha tag på de här härliga hundkalendrarna.
Ja, jag förstår. De ska vi faktiskt sprätta om bara en halvtimme. Ja, de står ute på lastpallen och är liksom redo för att skickas iväg nu.
Härligt, det är riktigt spännande. Visst är det så att det är på söndag som de första får sina kalendrar?
Yes, precis. Då går den ut i den första morgontidningen.
Häftigt.
Ja, det är riktigt spännande. Och det är en fin kalender i år.
Ja, jag har faktiskt inte, jag har sett framsidan på den, men jag har inte sett insidan på den så att säga.
Oj, men då blir det en positiv överraskning för dig tror jag.
Det hoppas jag. De brukar ju vara jättefina.
Ja.
Ska vi dra igång den här veckans program?
Det tycker jag. Varannan specialpedagog säger att deras skola inte är tillräckligt anpassad för elever med funktionsnedsättningar. Och på många håll räcker antalet speciallärare och specialpedagoger inte till för att ge elever och lärare det stöd som de behöver. Detta är bara några av de alarmerande uppgifter som framkommit i en ny studie från Skolverket som visar att Sveriges grundskolor behöver bli mycket bättre på anpassning till elever med funktionsnedsättning. Sofie Kasson Lindbäck ansvarar för studien.
Elever med funktionsnedsättning får inte en lika anpassad och tillgänglig utbildning som de har rätt till. Vi säger också att elever med funktionsnedsättning i praktiken inte har samma valfrihet vad gäller att välja skola som elever generellt. Alla skolor har en skyldighet enligt skollagen att vara anpassad för alla elever. Men i realiteten är bristerna så pass stora på vissa ställen att när föräldrar och elever står där och ska välja så kan det hända att rektor eller specialpedagog säger att självklart är ni välkomna, men vi kan inte erbjuda det här och det här som då behövs.
Ni lyfter också fram att det finns en medvetenhet om ett behov av att inkludera elever med en funktionsnedsättning så att de kan gå i sin vanliga klass och vara en del av den. Och samtidigt finns behovet av att kunna arbeta i mindre grupper.
På vissa ställen fungerar det bra. Det vill säga att den skolan där eleven och elevens föräldrar vill att eleven ska gå, kanske ofta i närmiljön med de kompisar man har från förskolan eller dylikt, den är så pass anpassad att det fungerar. Men är den inte det så säger vi att då kan det vara motiverat med till exempel det som kallas en särskild undervisningsgrupp i syfte att elevens rätt till delaktighet och tillgänglighet är viktigare än huvudmannens vilja, som i sig kan vara bra, att alla elever ska gå det som kallas inkluderat i en inom citationstecken vanlig klass.
Huvudmännen, det är alltså de som driver skolorna, kommuner, privata företag, föreningar och så vidare. Och de har ofta en hög uppfattning om hur bra en viss skola är på att stödja elever med funktionsnedsättning. Medan de personalgrupper som arbetar direkt med eleverna är betydligt mer kritiska.
Ja, det är riktigt. Vi iakttar att ju närmare eleven man kommer, desto mer kritisk är man. Huvudmännen har ofta en väldigt positiv bild av den egna verksamheten. Och det är ju på ett sätt bra. Men det som oroar oss är att ju närmare man är, ju mer man ser av den dagliga studiesituationen för elever med funktionsnedsättning, ju mer kritisk är man. För varje elev har ju rätt här och nu till en utbildning som fungerar för den eleven.
Vilka slutsatser kan man dra för synskadade elevers möjligheter att få det stöd som de behöver ur det här? För ni har ju inte tittat, vad jag förstår, på speciella grupper.
Vi har inte tittat på speciella grupper. Däremot har vi, förutom att göra den här enkätundersökningen, gjort mycket intervjuer. Och en sak som vi har sett, det är till exempel att över en tredjedel av specialpedagogerna anger att det i deras skola finns brist på teknisk utrustning. Det är någonting som kan vara viktigt för elever med just synnedsättning. Samma sak, brist på anpassade läromedel anger över en tredjedel av specialpedagogerna. Och det här var siffror som förvånade oss mycket. Vi trodde inte att det skulle finnas de bristerna på någonting som ändå är så pass konkret som att en elev behöver ett anpassat läromedel.
Och vad beror bristerna på i så fall?
Enligt intervjuerna, men det vet vi ju inte om det gäller nationellt, då handlar det om pengar, men också brist på kunskap lokalt om vad en elev kan behöva. Lärare kan känna sig väldigt osäkra att de inte har kunskap om vilka pedagogiska konsekvenser olika funktionsnedsättningar kan få. Man kan tänka sig att om en lärare aldrig har haft en elev med synnedsättning eller autism, då kan det uppstå en osäkerhet, och då har ju läraren rätt att få specialiststöd och någon att bolla med. Och där menar många också att det är brister.
Ja, det är många brister som Skolverket pekar på i sin studie, som för övrigt heter Tillgängliga lärmiljöer, med ett passande frågetecken i slutet. Men vad händer nu?
Vi hoppas ju att det leder till en ökad medvetenhet både på politisk nivå och på skolnivå, så att man tar till sig de här resultaten och tänker, hjälp, nu måste vi förbättra oss. För att lagarna finns. Alla elever har rätt som är stadgade i skollagen på både mer abstrakt och mer konkreta sätt. Så vi ser att de stora problemen finns i genomförandet och i praktiken. Och där hoppas vi att vår statistik och vår undersökning används till att medvetandegöra och konkret förbättra villkoren.
Sa Sofie Kasson Lindbäck, undervisningsråd vid Skolverket och projektledare för undersökningen Tillgängliga lärmiljöer. Studien bygger på enkäter och intervjuer gjorda över hela landet. Den visar inga geografiska skillnader när det gäller bra eller mindre bra stöd till elever med funktionsnedsättning. Reporter var Dodo Parikas vid Skånes taltidning.
Självkörande fordon testas på försök i bland annat Göteborg. På mässan persontrafik för en tid sedan märktes det stora intresset för självkörande bilar och att kunna ta sig fram självständigt. Det väcker förhoppningar också ibland personer med synnedsättning. Forskaren Anna Pernestål-Bränden på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Det är förstås stora utmaningar också med hur man kommunicerar med synskadade. Själva fordonet kommunicerar med synskadade förstås. Men det är en stor möjlighet att kunna ta kontroll över sitt eget resande, absolut.
Men du ser det här som att det skulle kunna vara realistiskt att man som synskadad skulle kunna framföra ett fordon?
Ja, absolut. Det kanske inte är den första målgruppen, de första testerna som kommer göras med synskadade, men det finns absolut med på agendan.
Här har vi också Jimmy Pettersson som är handläggare på Synskadades Riksförbund. Vad säger du om det här med självkörande bilar? Har du funderat någonting kring det?
I vårt perspektiv så är det klart att det här finns ju enorma möjligheter. Men det är ju en hel del saker man måste lösa först, tror jag. Dels hur styr vi de här fordonen rent tekniskt, det vill säga hur säger vi till dem på ett tillgängligt sätt. Vart vi vill bli upphämtade och vart vi ska, det är ju en sån här aspekt liksom. Och en annan aspekt är ju hur kommunicerar fordonet och få information i samband med att fotgängare vill korsa gatan till exempel. Det finns säkert bra sensorer för sånt redan, men jag tänker att det måste också finnas säkerhetssystem som slår till om någonting går snett rent tekniskt liksom, så att fordonen stannar, och vad händer då till exempel? Alltså det är en mängd sådana frågor som jag ställs inför just nu.
Säkerhetsfrågorna, hur stor del tar de av en sån här framtid då med självkörande bilar?
De säkerhetsfrågorna är ju förstås jätteviktiga. De står högt upp på agendan och vi vet att vi kommer inte få köra med såna här fordon på gatorna om de inte är 100% säkra. Och jag tror att det här med att kunna lita på fordonet när man sitter ombord på det. Både att kunna lita på att det kör inte på någon faktiskt. Och att kunna lita på att fordonet tar mig dit jag vill att det ska ta mig. Och inte åker någon annan egen väg. Och det är ju ett villkor, en känsla som alla människor behöver i samhället. Så den biten är inget speciellt för synskadade på något sätt alls.
Men om du då, inom en framtid skulle då finnas självkörande bilar, och då har du lyft fram här idag på mässan persontrafik i Göteborg att det inledningsvis kommer att bli mer trafik på stadens gator, inte mindre. Hur kommer det sig?
Om vi tänker oss den framtiden som är så långt fram att de flesta, eller många fordon verkligen är helt och fullt självkörande, då kommer du kunna köra omkring tomma fordon på gatorna. En annan faktor som driver det här att det blir mer fordon på gatorna är också att det blir bekvämare att åka. Och då kommer vi att åka mera.
Fler av oss ser oss ut då alltså i bilen?
Ja, flera av oss kommer att åka, och vi kommer att acceptera att åka längre sträckor om vi inte behöver köra. Att köra själv är ju för de allra flesta så är det tråkigt eller dåligt, så därför så undviker vi kanske det. Och dessutom så kommer det ju vara fler som får tillgång till att åka bil. Exempelvis unga som inte har körkort ännu, äldre som inte kan köra eller till exempel synskadade. Så vi kommer att få fler personer som kan åka. Och det kommer att bli bekvämare att åka, och då kommer det att bli fler resor.
Det här att kunna få en transport dörr till dörr, hur ser du på det?
Ja, alltså det är ju jätteönskvärt i vårt perspektiv naturligtvis. Därför att då slipper vi ju kanske de sträckorna som är problematiska idag. Det vill säga, det är många gånger så att man hittar från hållplats A och klara sig under resan, men från hållplats B och till adressen man ska är det ju tvärstopp då. Och det är klart att då skulle det kunna bli ett komplement till dagens färdtjänst exempelvis, men det skulle också kunna bli ett lättare sätt att ta sig hela vägen från dörr till dörr.
Det sa Jimmy Pettersson, intressepolitisk handläggare på Synskadades Riksförbund. Runt 2050 är de flesta fordon självkörande, tror forskaren Anna Pernestål-Bränden. Reporter var Åsa Nilsson.
Ett par dagar i höstas så följde Synskadades Riksförbunds ordförande Håkan Thomsson i punktskriftens uppfinnare Louis Brailles fotspår. Från vaggan till graven.
Ja, han var säkert väldigt kreativ och talangfull, och som sagt var, annars hade nog inte punktskriften kommit till.
Louis Braille föddes i byn Coupvray, 4 mil öster om Paris, granne med Euro Disney. Idag är hans barndomshem, det lilla vitkalkade huset på Rue Louis Braille, ett museum.
So of course for today it is small, but 200 years ago it was a very nice house and the family was not a poor family because the father he was saddler for horses. So it was very important.
Naturligtvis är det ett litet hus med dagens mått mätt. Men för 200 år sedan ansågs det här som ett fint hus, berättar guiden Stéphane Marie. Huset är runt 25 kvadrat och på övervåningen sov de 4 barnen. Louis Brailles far var en ansedd sadelmakare.
So Louis Braille, he was born in his home in 1809. January the 4th, and at the beginning he was not blind, so I think.
Louis Braille föddes den 4 januari 1809, och den dagen firas den internationella punktskriftsdagen på många håll i världen. I det här rummet föddes han. Här finns en spis, föräldrarnas väggfasta säng, en skänk och ett stort matbord. Ni vet säkert att han var seende från början, säger Stéphane Marie.
If you want, we can remove protection. And be very careful.
Yes.
Var försiktig, jag tar bort skyddshöljet. Det var i sadelmakeriet som den 3-årige Louis skadade sitt högra öga på en vass kniv. Infektionen spred sig även till det andra ögat och pojken blev blind. På väggen i verkstaden hänger en teckning av hur olyckan kunde ha gått till.
And so if there was no accident, probably that it would have been harnessmaker like the father. And he would have never done his alphabet.
Så om olyckan inte hade hänt så hade han aldrig gjort sitt alfabet. Lori Braj fick börja i byskolan och det var långt ifrån självklart för blinda barn på 1800-talet att man fick gå i skolan. Vi lämnar barnomsämmet och går ut i den doftande trädgården där växterna stöttas av vita käppar och i rabatterna finns punktskriftsskyltar. Vi går längs en prunkande naturstig till Kopreis kyrkogård där Louis Brays händer är begravda.
Enligt vad vi har fått lära oss på Louis Braille-museet som vi nyss besökte så är det alltså så att han ville vara begravd här i sin hemby, men han flyttades ändå då 1952 till Pantheon inne i Paris, men då lät man händerna stanna kvar här som någon slags gest att han skulle ändå delvis finnas kvar här också.
Samtliga kvarlevor, om man får uttrycka det, så låg ju här då i 100 år. Han dog den 6 januari 1852 och han föddes här i byn den 4 januari 1809. Och gravstenen, eller graven ska man säga, det är en högst ordinär grav på den här bykyrkogården. Den är ju helt stensatt. Inte som våra gravar hemma, där har vi ju gravsten, utan den är helt stensatt och den är lika lång som en kista och den har ett fundament. Det ser ut att vara någon, vad är det för slags sten, men jag skulle tro att det är någon, den är grå om det är någon slags granit. Och sen är det då inskriptioner om hans, vad det är han gjorde under sin levnad.
Och så är det ett högt metallkors också som liksom markerar graven.
Och på det här metallkorset, så i mitten av själva korset där de fyra delarna möts, så ser man en liten reliefbild av en gråtande kvinna. Men vi blev lite förvånade här, det fanns inte någon punktskrift här alls på graven.
Nej, ingen punktskrift. Däremot så är ju inskriptionerna i relief då, eller så inverterad relief, men ganska svåra att känna tyckte jag i alla fall.
Nyss fyllda 10 kom Louis Braille till Institut National des Jeunes Aveugles, den franska blindskolan i Paris. Han gick i skolan tills han var 18 och så blev han kvar där som lärare fram till sin död 1852, endast 43 år gammal.
So Linja is a full complete system to surround the students from nearly the birth, okay, until they become independent. Either they go in inclusive education or they stay here and they pass their diplomas, A-levels, or they can also take a profession, but only piano tuning.
På blindskolan i Paris möter vi dagen därpå Roxane Chesek. Eleverna är mellan 6 och 18. Och här finns även en 3-årig yrkesutbildning till det historiska blindyrket, pianostämmare. Bebisar och deras föräldrar är också välkomna för mobility, medicinsk och pedagogisk rådgivning. En del elever bor på skolan och andra hemma. Det var som tonåring Louis Braille konstruerade punktskriftsalfabetet. Punktskriften accepterades långt senare. Först 40 år efter sin död blev Louis Braille känd för sin uppfinning. Till Pantheon i Paris kom hans kvarlevor 100 år efter hans död. Längst ner i den mörka kryptan i den storslagna byggnaden ligger han och många andra betydande personer begravda. I graven intill ligger Émile Zola och Victor Hugo. Vi besökare viskar och rör oss stillsamt.
Ja, nej, men det är ju en gravplats och en hedersam gravplats.
Framför själva kryptan som man inte riktigt kommer in i, för det är ett staket, då har man gjort en anpassning för besökare med synnedsättning och alla andra också för den delen. Det står ett citat om Louis Braille, så finns det också, man kan se hans autograf som den såg ut när han skrev med en vanlig penna. Och den autografen då är i taktilt format. Så kan man också lyssna på dels hur det ser ut här inne, men också då en bakgrund till Louis Braille och punktskriften. I själva kryptan, som är en trappa ner i det stora Pantheon, då är det en gjuten grav i någon slags sten. Och det enda som står på den här stengraven då, det är hans namn och när han föddes och när han dog. Det är också en liten plakett under.
Det är naturligtvis väldigt hedersamt att ligga här. Det fanns bland annat ett citat från Helen Keller som var här och talade när han flyttades hit 1952. Och hon talade om punktskriftens betydelse för att ena världens blinda, och det är ju säkert helt riktigt att det har haft en helt avgörande betydelse för att blinda över hela världen ska kunna kommunicera med varandra.
Den enda bilden som finns av honom, det är ju då den dödsmask som gjordes i samband med att han dog. Han dog på den skolan för övrigt också, både gick som sagt och undervisade i. Och då gjorde man en dödsmask, och det är den som då finns på, här ser vi den som en byst som står bredvid den här informationen i punktskrift. Och det är samma byst som vi nu har träffat på flera gånger. Någon mer bild finns inte av honom, utan det är den här vi får tillförlita oss till.
Här har han ju slutna ögon då, det är ju för att det är en dödsmask, men enligt uppgift så var han blond och blåögd och ganska kortvuxen. Så det är väl det man vet om hans utseende egentligen. Späd också eftersom han hade tuberkulos.
Direkt om hans person, nu har vi hört berättas om hans gärning och kanske inte så mycket om privatpersonen Louis Braille, men man får ju ändå en uppfattning om att han var liksom en väldigt vänligt sinnad människa vars elever var väldigt förtjusta i att ha honom som lärare. Men man skulle vilja veta lite mer, eller hur?
Absolut, men det är ju svårt att gå så långt tillbaka i historien. Det finns liksom inga källor kvar som inte redan är tömda, skulle jag gissa. Men det man kan förmoda eller gissa, det är ju att han var en person som ändå lyckades ta motgångar. Jag menar, han konstruerade punktskriftsalfabetet, fick jättehårt motstånd för det. Han konstruerade också ett 10-punktssystem som skulle kunna vara ett alternativ. Han konstruerade en skiss till en skrivapparat som skulle kunna göra att synskadade kunde skriva vanlig text på ett enklare sätt. Den byggdes senare, men det var han som var idémakaren så att säga. Så att, han måste varit väldigt kreativ och samtidigt inte låtit sig nedslås allt för mycket av sina tillfälliga motgångar. Sen så var han ju tydligen också en väldigt skicklig musiker. Han spelade orgel i flera kyrkor i Paris, var organist alltså, och undervisade också i musik bland annat.
När vi träffade nutidens personal på blindskolan i Paris så säger de att han var ju verkligen ett geni. Det var ju inte bara punktskriften som han upptäckte, utan han hade ju otroligt många projekt som han hade löpande.
Ja, han var säkert väldigt kreativ och talangfull, och som sagt var, annars hade nog inte punktskriften kommit till.
Reporter Åsa Nilsson. I Legimus finns Beatrice Christensen Skölds bok Louis Braille, skapare av ett skriftsystem.
Den kanske man skulle ta och läsa.
Ja, det låter jättespännande. Jag tycker hela historien bakom Louis Braille är väldigt, väldigt spännande. Han verkar som en trevlig människa och kunnig. Alltså att kunna uppfinna en sån grej vid 16 års ålder, det är helt sanslöst.
Riktigt häftigt.
Ja.
Jaha, helgen Caroline, blir det Göteborg?
Nej, Göteborg kommer hit.
Göteborg kommer hit.
Ja.
Tror du att Göteborg lyckas komma hit bland alls nu och grejer?
Ja, han kom hit igår kväll. Det var jättebra faktiskt. Vi kollade på nyheterna när han kom fram, och då sa de att tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm var avstängd, så att... Vi hade tur.
Ja, eller hur? Vad ska ni göra i helgen då?
Vi ska ta det lite lugnt. Det är AV här i vår lunchmatsal idag som vi tänkte gå på. Sen ska vi nog bara njuta av snön. Jag har köpt en ny termos som vi ska prova. Och sen på söndag så åker jag till Bryssel tillsammans med en hel delegation från kansliet. Då vi ska lära oss mer om hur det är att jobba i EU.
Häftigt. Jag skulle ju önska att jag fick vara med på afterworken idag, men jag har faktiskt andra spännande saker på gång.
Vad är det för spännande?
Jo, det är så att jag ska åka ut till Almåsa. För att i helgen så är det en kurs för synskadade föräldrar som jag ska delta i. Men sen så ska jag dessutom göra ett spännande reportage, hoppas jag. För jag ska prata med en ung kille som är fantastiskt duktig på schack.
Åh, men hur är en fantastiskt duktig person på schack? Hur duktig är en sån?
Han är 9 år gammal och sopar brädet med vuxna.
Ja, det är jättekul att höra. Det här reportaget ser jag verkligen fram emot.
Ja, jag hoppas att det blir också. Man vet ju aldrig när man ska göra intervjuer med barn hur pass villiga de är att snacka. Men vi hoppas på att det här är en sån kille som man kan få och prata jättemycket och som har lust att berätta om sitt spelande.
Då håller jag tummarna för det. Och innan vi hörs igen nästa fredag så händer det faktiskt någonting annat. Det är ögonforskningsdag i Gotlandssalen.
Ja, på torsdag den 16 november så är det det. Och vi kommer att sända direkt hela den här dagen på Radio SRF.
Precis.
Vi börjar sända 9.30 och sen sänder vi hela dagen fram till ungefär klockan 16.
Ja, spännande att lyssna på.
Ja, och mer information om det hittar man såklart på våra sidor. srf.nu/radio.
Ja.
Jag heter Joakim Kohlman.
Och jag heter Caroline Gollungberg.
Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på Radio SRF som är en podcast ifrån Synskadades Riksförbund. Programmen kommer ut varje vecka och vi sänder dessutom direkt vid större händelser inom organisationen. Veckoprogrammen kan höras via SRFs webbplats eller som podcast. Sök på Radio SRF i iTunes eller appen Podcaster. Mer information om olika sätt att lyssna och om våra sändningar finns på www.srf.nu/radio. Kontakta gärna redaktionen med tips, idéer eller synpunkter. Du når oss via mail till radio@srf.nu. På vår telefonsvarare 08 39 92 40 kan du lämna meddelanden eller insändare till programmet. Vill du skriva till oss är adressen Radio SRF 12288 Enskede. Du kan skriva både på svartskrift och punktskrift. Synskadades Riksförbunds telefonväxel nås på 08 39 90 00. Redaktör för Radio SRF är Joakim Kohlman. Ansvarig utgivare Håkan Thomsson.
Synskadades Riksförbund.